I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens gammeltestamentliga läsning så står det: Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar. Lyssna till Guds undervisning, du Gomorrafolk. Herren talar här till Juda och Jerusalem. Det ser vi i början av Jesaja bok. Och så kallar han dem för Sodomsfurstar och Gomorrafolk. Och som vi vet så ville folket i Sodom utöva sina onaturliga drifter med våld emot Lots gäster, emot dem som Gud hade sänt till Lot och som Lot visade gästvänlighet emot. Och här blir alltså Guds utvalde folk Israel liknad med Sodoms furstar, det vill säga de som hade om möjligt en ännu större skuld än folket. För inte bara gjorde de detsamma, men det var furstarna som hade ansvar för att slå ner på en sån här orätt och hindra det onde som skedde. Och som om inte det här är nog, så talar Herren vidare om att han inte tar emot deras offer och deras högtidsfirningar. För det är allt sammans blandat med orätt. Gud är mätt på det och han säger: Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Ja, han säger att min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig och jag är trött på att bära dem. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Allt det här och mera till säger Herren i dagens text. Och vi får bilden av ogudaktiga Sodomsfurstar som bedriver en yttre gudstjänst inför Herren. Och vi kan säga sådana som blandar orätt med rätt. Som allt är okej för och inget är fel. Här var det verkligen ingen kunskap om hur man gjorde det goda. Det var ingen som sökte det rätta, utan alla följde sina egna hjärtas lyster. Och Herren säger till dem: Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Till rättevisa förtryckaren. Försvara den faderlösas rätt. Stöd änkan i hennes sak. Det här måste de lära sig. För de tillrättevisade inte förtryckaren, utan de lät människor vara förtryckta och vände sina ögon och sina hjärtan bort. Det var ingen broderkärlek att hitta här. Inte heller försvarade de den faderlöses rätt, utan om han blev utsatt för orätt så var det hans eget problem. Och om domaren fällde en falsk dom så brydde man sig inte. Den faderlösa blev lik den förtryckte, utlämnad åt sig själv. Och också för änkan var det på samma sätt. Hon som hade förlorat sin trygghet, sin inkomst och sitt beskydd när hennes man dog. Hon fick inte heller något stöd, utan var överlämnad åt sig själv. Ja, det är svårt att måla en mörkare bild än den som Herren målar över Sodomsfurstarna och Gomorrafolket. För de har förbrutit sig så totalt emot hans befallning. Det utvalde folk som Gud hade visat nåd emot, som han hade befriat från farao på mäktigt vis och hade fört genom öknen i 40 år. Ja, femte Moseboken säger, han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till. Och dina kläder blev inte utslitna, och din fot svullnade inte under dessa 40 år. De fick äta himmelskt bröd, och de blev ledd på underfullt vis i 40 år. Och ändå så vände de sig bort ifrån Herren och gjorde allt det här förskräckliga som dagens gammeltestamentliga läsning talar om. Vad nu? Vad ska Herren göra emot ett sådant folk som bara tynger ner honom och är en börda för honom? Ska han kanske förkasta dem så som han sade till Mose den gång Mose fick gå emellan som medlare? Eller ska den förbandelsen som Mose varnar om, som ska komma över alla som inte håller sig till Herrens befallning, ska Herren låta den drabba dem till en evig straff? Vad ska han göra? Ja, det är underligt. Istället för förkastelse och straff så uppmanar Herren dem i den följande vers och säger: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda skall det bli snövita, och om de än är röda som scharlakan skall det bli vita som ull. Efter allt det här som de har förbrutit och försummat så bjuder Herren dem att komma med deras synder. Vilken nådig och barmhärtig Gud! Han lovar att om de går till rätta med honom och berättar för honom om deras synder, om de bara vänder bort ifrån deras ogudaktighet och kommer när Herren bjuder dem, så ska han inte straffa dem. Nej, inte bara ska han glömma deras synder, utan han ska göra deras blodröda synder vita som snö. Och om de än är röda som scharlakan, så ska de bli som vit ull. För det finns en annan vilkas gärningar var snövita, vilkas gärningar var vitare än ull. Och gärningarna till honom som är livets bröd, som är uppfyllelsen av vad de fick äta i öknen i 40 år, hans gärningar ska Gud ge till dem som vill komma till honom med sina synder. Och det här löftet ger Gud till dem som liknas med det värsta i Sodom och med Gomorras folk, de som alltså bara hade förstört och förbrutit sig emot den nådige Gud. Och samma budskap som Sodomsfurstarna fick då, det får också du som idag kommer till honom. Om du också bara har tröttat Gud ut med dina synder, ja, även om din tidigare gudstjänst inför honom har varit blandat med orätt, oavsett vad du har gjort, om du kommer till honom som inte har gått rätt på att förlora synder och som gladeligen tar emot alla, så kommer han att göra så som han säger: den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin stöta ut. Du kan vara hur du vill. Gud har genom Jesaja målat denna fruktansvärda bild av en bortvänd syndare. Och ändå så kräver han inte att de själva ska göra upp för sig, utan han bjuder dem till sig och är själva den som gör dem rena i lammets blod. Och inte nog med att Herren bjuder oss alla att komma till honom för att få våra synder gjort snövita, han vill även ge oss sin kropp och sitt blod att äta och dricka. Det himmelska mannat som det förlöste Israel får mätta sig med under hela sin ökenvandring på väg hem mot det himmelska Kanan. Den kropp och det blod som han utgav för våra synders skull, det får vi med våra synder förlåtna sedan komma och motta i nattvarden. Ja, låt oss komma när Gud bjuder oss dit, och låt oss tillsammans be och bekänna. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som vill att alla ska komma till insikt om sanningen, ge oss kärlek till vad rätt är, så att vi i renhet och ödmjukhet tjänar din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord den 11:e söndagen efter trefaldighet från den 3:e årgångens läsningar. Den gammeltestamentliga läsningen är hämtad ur profeten Jesaja i det 1:e kapitel. Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk. Vad skall jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brändoffer av baggar och på gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester. Ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. De är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Hör också dagens epistel ur Jakobs brev, det 1:a kapitel. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig av föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittat av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 23 kapitel. Jesus sade till folket och till sina lärjungar: på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himmelen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som säger att du har all makt och auktoritet i himlen och på jorden, hjälp oss att underordna oss den auktoriteten. Hjälp oss att inte upphöja oss, varken över dig eller över andra människor. Men hjälp oss att leva vår kristna liv i en sann ödmjukhet, så att du på den sista dagen kan upphöja oss för all evighet. I ditt eget namn ber vi. Amen. Innan dagens text så har Jesu fullmakt eller auktoritet blivit ifrågasatt av folkets äldste. Men eftersom de inte ville svara Jesus på varifrån Johannes dop kom, så svarar inte heller Jesus på vem han har sin auktoritet ifrån. Därefter så samtalar Jesus med folkets äldste fram till dagens text. Men nu vänder sig Jesus och talar till folket som var kommit till högtiden och till sina lärjungar. Nu talar han inte längre med fariseerna och de skriftlärde, utan om dem, medan de själva står och lyssnar. Och auktoritet är en viktig fråga i dagens text. Jesus förebrår fariseerna och de skriftlärda för att de själva gav ut bud och stadgar som de band människor med. För de hade ingen auktoritet till att göra det. Och vidare lär Jesus oss vilken auktoritet vi ska underordna oss. Och dagens tema, det är ett lite förändrat citat av Jesus. Jag har bytt ut ordet makt med auktoritet, eftersom det är samma ord på grekiska. men annars så tror jag att ni känner till citatet. Temat för dagens predikan, det blir: åt mig har getts all auktoritet i himlen och på jorden. Och dagens predikan kommer att vara i tre delar. Den första handlar om hur man likt fariseerna och de skriftlärda tar åt sig själv Mose auktoritet. Den andra delen handlar om hur Jesus behåller denna auktoritet hos sig själv. Och den sista delen handlar om hur man följer den sanna auktoritet. Och här ska vi se på Jesu ord om att var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukat, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men vi börjar med att se hur man likt fariseerna och de skriftlärde tar åt sig själv Mose auktoritet. Jesus talar i dagens evangelium om att fariseerna och de skriftlärde sitter på Moses stol. Och det här med att sitta på Moses stol, det handlar nog högst sannolikt om att det är de som bland annat läser och utlägger Mose ord för folket. Ja, vi kan nog här inkludera hela det gamla testamentet. Och så länge som de håller sig till Mose auktoritet, så säger Jesus att vad de säger, som alltså stämmer överens med Moses och det gamla testamentet, det ska folket göra och hans lärjungar höra, göra och hålla. Så länge det är skriftens ord, så ska det lydas. Men, säger Jesus, efter deras gärningar ska ni inte handla, ty de talar men handlar inte. Och Jesus utvecklar sedan på vilket sätt fariseerna och de skriftlärda gör detta. Han säger att de binder tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Och bördor som är bundet av människor, det är vad vi kallar människobud. Och genom att kräva sådana saker för att räknas som jude eller som kristen, saker som Bibeln inte talar klart om, så binder man samveten där man inte har auktoritet till att göra det. För då gör man inte bara sig själv domare över andra, utan också till laggivare. Och det här är sånt som fariseerna och de skriftlärde gjorde. För om man läser deras skrifter, så hittar man diskussioner om allt möjligt, om vad man får och inte får göra, till exempel på sabbaten, hur många steg man får gå då. Och ni som har varit i Israel, ni kanske har sett det som kallas för sabbatshissar, som hela tiden går upp och ner och stannar på alla våningar, så att ingen jude ska behöva trycka på en knapp, eftersom det kan räknas som arbete. Och dessa stadgar som de har räknat ut, de har varit av en sådan art att de har funnits på alla områden i människors liv. Till exempel hur man ska skilja kött och mjölk i matlagningen. Hur man ska skilja mellan de som är judar och de som inte är det. Mellan rent och orent och så vidare. Men det här är inte ett fenomen som bara fanns på Jesu tid, utan det är sånt som har följt den kristna kyrkan i alla tider som en skugga. Ja, vi kan säga att reformationen, det kan sägas vara ett uppgör med just det här. Och dock finns det bland oss även idag. Till exempel så finns det kyrkosamfund som kräver att för att bli frälst och rättfärdig inför Gud, så räcker det inte att tro på Jesus, utan då ska också alla dina gärningar vara rättfärdiga. Det vill säga att du i dig själv ska vara syndfri. Även om Bibeln säger att köttet ligger i strid emot anden som är i dig. Och jag talar inte om helgelsen nu och vilka gärningar som skriften kräver av den kristne. För Bibelns ord är klara. Vi har Guds 10 bud. Och vi vet att vi ska göra allt vad det kräver och hålla oss borta ifrån allt vad det förbjuder. Och Bibeln talar också klart om att man efter att ha blivit en gren på vinstocken så bär man också frukt. Men när man binder samvetet, det vill säga det som jag sätter min förtröstan till för det eviga livet, när man binder det till gärningarna, då är det människobud. För det gör inte Bibeln. Och när man kräver tro och gärningar för att bli rättfärdiggjort, så gör man alla gärningar till människostadgar. Då låter man inte, så som Luther säger, Kristus få vara ensam i brudkammaren med sin brud. Och även om vår kyrkas bekännelse lär tydligt att med Bibeln att vi blir rättfärdiggjorda genom tro enbart på grund av vad Jesus har gjort för oss, så vill inte det säga att vi är fria från själva saken. För det här är som sagt något som finns i alla kyrkosamfund. Ja, vi kan bara gå till oss själva och tänka på när vi kommer in i det som vi kallar för anfäktelse. Det vill säga när vi ser på oss själva och vårt kristna liv och vi ser att vi igen har fallit i synd. Hur vi då så lätt kan börja undra: är jag en kristen, jag som gör sådant? Jag som har blivit döpt och tror på Jesus. Jag som kommer till gudstjänst och njuter Kristi kropp och blod i nattvarden. Är jag egentligen en kristen när jag kan göra och tänka så mycket förskräckligt som är emot Guds ord? Jag som inte ens håller ut i bön och bibelläsning utan gör det som en rutin. Som inte märker kärleken till mina kristna bröder och systrar, utan som istället tycker bättre om dem som är vänliga emot mig. Kan jag som gör, tänker, talar onda saker dagen lång, kan jag vara en kristen så som Bibeln talar om det? När sådana tankar kommer, vad är det då som händer? Ja, då är det djävulen, vår onda fiende, som försöker binda våra samveten till hur vi är som kristna. Då räcker det inte längre att ta sin tillflykt till Herren för att kalla sig en kristen. Då räcker det inte, som skriften säger, att om honom, det vill säga Jesus, så vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Men när vi kommer i anfäktelse, då ska vårt kristna liv också räknas med, och då gör vi oss själva människostadgar. Då försöker djävulen att göra så att vi ställer oss själva över Jesu auktoritet och över Mose auktoritet. Den som säger att detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och till vilka Jesus tröstefullt säger: jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Men under anfäktelse så gäller inte den här auktoriteten, utan då tänker vi, även om vi vet att vi vill tillhöra Jesus och vi vill vara med honom i all evighet, även om vi vill att Jesu betalning för våra synder ska vara det enda som räknas på domens dag, så blir ändå vårt samvete bundet av våra gärningar. För då hjälper inte dessa skriftens ord. De ger oss ingen tröst. Då ger man inte akt på skriftens auktoritet som säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och då säger man: jo, jag vet att du säger så, Herre, men... Och så kommer allting. Mitt samvete, mina känslor och mina tankar säger annorlunda. Ja, du hör hur det här låter. Då kräver allt som är i oss en större auktoritet över vår själ än den som skriften ger. Den som skriften kräver. Och då gör man på samma sätt emot sig själva som fariseerna och de skriftlärda gjorde emot andra. Och här ska vi vara på vakt. För djävulen ger sig inte om man en gång har försökt att föra oss in i förtvivlan. Hans raseri upphör inte, utan han försöker igen och igen att riva dem ut ur Herrens hand som är medborgare i det riket som ligger i strid med hans eget rike. Men i dessa stunder så får du vila i att skriftens auktoritet, den som gäller över allt annat, den säger just till dig som har önskat om önskan om att vara en kristen, men som blir plågad från tid till annan med andra tankar. Ja, Herren själv försäkrar dig dubbelt upp när han säger att mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Du som är döpt och som tror att Jesus har dött för dina synder. Jesus säger dig att ingen, varken djävulen eller ditt onda kött, ingen skall, ja ingen kan rycka dig ut ur din Herres hand. Håll dig till skriftens auktoritet. För fariseernas och de skriftlärdes auktoritet, de är inte större än denna. Inte heller djävulens eller ditt samvetes auktoritet. När Jesus säger, åt mig har getts all auktoritet i himlen och på jorden. Alla människostadgar som binder samvetena kommer alltså av att man tar bort skriftens och Jesus auktoritet och ger den åt andra. Och vi ska nu i den här andra delen se hur Jesus behåller denna auktoritet hos sig själv. Jesus säger, låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himmelen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Ja, här kommer Jesu ord och slår benen under all vår mänskliga religiositet och sökandet av egen ära. För vad säger han? Jo, han säger att en är er mästare. En är er fader och en är er lärare. Det vill säga vi står alla i samma ställning inför Gud. Auktoriteten är givet, inte till oss, utan Herren behåller själv all auktoritet. Och när Jesus därför uppenbarar sin vilja genom skriften, så blir den vår högsta auktoritet. Men kampen som pågår bland människorna, den handlar om vem som får ha auktoritet över dem. Antingen skriften eller djävulen. För den mänskliga religiositeten, den handlar alltid om vad vi ska göra. Men vår lärare säger oss genom skriften att vårt eviga väl beror enbart på vad en annan har gjort för oss. Och att han gick i döden för att skänka oss sin rättfärdighet, då tog han på samma tid på sig vår orättfärdighet. Och det här är inte något som vi av oss själva kan förstå. Vi kan inte forska på det här och komma fram till det. Utan Paulus säger, vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad människohjärtat inte kunde ana. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det här har vi som tror på Jesus, liksom Paulus, mottagit genom uppenbarelse. Det vill säga, vi har lärt det av vår enda lärare, Kristus. Utifrån naturen är det här okänt. Ja, även till oss som är kristna så måste det fortsättas att bli uppenbaras. Därför behöver vi igen och igen att höra förkunnelsen om Jesus Kristus, Guds son. Han som med sitt blod har gjort en fullständig betalning för våra synder. Och att vi enbart på grund av tron på honom står rättfärdiggjorda och därmed fri och frälst inför Gud i himlen. Och därför är det bara den lärdom till rättevisning och uppmuntran som kommer från vår enda lärare och mästare Kristus. Bara den omsorg och hjälp som kommer från vår enda fader, han som är i himlen. Bara det blir till vår välsignelse. Det som han säger oss, det har auktoritet och fullmakt. Det som han inte säger, det har ingen auktoritet. Om någon därför lär oss det här evangeliet, så kan han inte av sig själv ha kommit fram till det, utan det måste ha varit givet honom av hans och vår enda lärare. För poängen med att ingen på jorden är vår lärare, mästare eller fader, det är inte att vi inte kan lära varandra, eller att vi inte kan ha en biskop över oss eller bibellärare och så vidare, utan poängen är att den hjälp som de kommer med, den kommer djupast sett från vår Herre. Och den hjälp som blir till andlig välsignelse, den bygger på och är undergiven den auktoritet som skriften har. Det blir inte en egen auktoritet. Nej, om något verkligen blir till vår hjälp, så säger det samma sak som skriften, eftersom det just är skriftens auktoritet som blir uppenbarat och får hjälpa oss. Och i den här meningen så finns det verkligen bara en läromästare. Det är han som kan lära en broder någonting som han sedan får visa sin medbroder. Och här finns det visserligen bara en fader, honom som vi alla ska hedra och följa om vi vill leva länge i det land som Herren vår Gud vill ge oss. Men om vi håller oss till det här, så får vi gärna visa dem som har varit till hjälp för oss stor ära. Paulus säger att sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbel heder. Värda dubbel heder. Särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Ja, Paulus berömmer galatierna för att de tog emot honom som en ängel. Och han talar till Timoteus på samma sätt som Johannes i sina brev, nämligen som en far till sina barn. Det finns många sådana här exempel på att man högt rosar dem som man anser högre än sig själva. Så som vi ska göra med alla människor. Men om en broder eller syster blir oss till andlig hjälp, så tillhör tacken och prisen och äran slutligen Gud alena. För då måste de ha fått det uppenbarat av honom. Och när det kommer till den här punkten, så vill jag rekommendera Rosenius dagbetraktelse över 2 augusti. Han behandlar saken från en liten annan synvinkel. Men han visar både faran med att vara avhängig av gudbenådade människor och faran med att förakta de redskap som Gud vill använda till att omskapa sin kyrka med. Det är alltså betraktelsen för 2 augusti. Som den sista punkten ska vi se hur vi kan följa denna auktoritet. Jesus säger att var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Grundläggande för det som vi har sett på idag är att det handlar om att vi inte ska binda vårt andliga liv till någon människa, hur stor han än må vara. Deras auktoritet har, jämfört med Bibeln, inget att säga. Det är bara Herren som genom sitt ord har uppenbarat evangeliet för oss. Och det är bara hans ord som har rätt att binda våra samveten. Och den här auktoritet gäller också det som Jesus säger om att en är er fader, mästare och lärare. Och när han nu talar om att upphöja sig och ödmjuka sig, så gäller det också samma sak. För det här står som en förklaring till det förra. Att upphöja sig handlar om att likt fariseerna och de skriftlärde gå utöver skriften och med samma auktoritet hävda sig själv. Att utge bud och stadgar som människor blir bundna av. Var och en som gör det, han skall bli förödmjukad. Och därför kan vi ta det helt med ro när vi tänker på att det bland de kristna kan finnas småpavar och småherrar som försöker att dra folk till sig och deras auktoritet. För Jesus säger att var och en som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad. Det vill säga Jesus tar själv hand om domen. Och vi kan fråga, när ska det här ske? När ska Jesus förödmjuka dem som upphöjer sig? Och det kan ske antingen här i tiden, eller det kan ske vid domedagen, när Jesus ska uttala domen över alla som upphöjer sig själva. Det bästa för var och en som upphöjer sig, det är om han blir förödmjukad här i tiden. Ty om han skulle bli förödmjukad på domens dag och bli kastad i det ställe som är berett för djävulen och hans änglar, då finns det inget mer hopp. Men om han däremot blir förödmjukad här i tiden, så kan det leda till att han själv ödmjukar sig. Det vill säga att han med de kristna går in under skriftens auktoritet och därmed blir en kristen. För det att ödmjuka sig här i tiden, det är något som de kristna gör. Om man har Kristus som sin lärare och Gud i himlen som sin fader, så är man ett Guds barn och man är frälst. Och det här är fullt och helt ett andens verk. Att upphöja sig själv däremot är fullt och helt ett kötsligt verk. Du som upphöjer dig själv, du gör dig själv lik Gud, så som Adam och Eva gjorde. För detta frö till upphöjelse finns hos oss alla. Efter det första syndafall söker vi alla vårt eget och böjer oss inte för det som är Guds. Att ödmjuka sig vill däremot säga att man går in under skriftens auktoritet och erkänner vad skriften säger om en själv. Man ger Gud rätt i sina domslut, både det han säger om mig och mina synder, men också ordet om honom som kom för att köpa mig fri ifrån domen. Och vi kan säga att de som ödmjukar sig, de söker Guds ära. De som upphöjer sig, de söker sin egen ära och vill själv vara fader, lärare och mästare. De som ödmjukar sig söker sitt bästa i evigheten, medan de som upphöjer sig söker sitt bästa här i tiden. Vi som tror på Jesus och som därför befinner oss under Guds auktoritet, vi befinner oss också under Guds beskydd. Både från djävulen, som vi har sagt, han som vill riva oss ut ur Guds rike, men också när det kommer till allt som sker här i tiden. Det som möter oss, det kan vi vara säkra på att Gud leder oss igenom. Blir vi kvar under Herrens makt och auktoritet och inte försöker att skaffa oss vår egen rätt, då kommer vi att bli upphöjda på den sista stora dag, och där kommer vi att motta vår rätt. Det vill säga den rätten som Jesus Kristus själv förtjänade när han på jorden under hela sitt liv villigt ställde sig under Guds vilja, makt och auktoritet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.